Podplay.
Ja, jag fattar att det är trist för dig sådär nu, Pontus. Men det ska bli rätt kul att snacka med Petter nu ändå. Alltså, han måste vara så jävla glad.
Va?
Petter.
Vad snackar han?
Petter Landén, han är ju City-fan. Han är ju här på Manchester City sedan han var typ en liten sån här parvel. Eller vad säger man i Skåne? Han är ju alltid på
Manchester. Vad pratar de om?
Petter Landén, som är med och gör podden. Som pratar skånska. Han hejar ju på Manchester City.
Och men Jocke, det finns ingen som håller på Manchester City.
Jo, men Petter gör ju det.
Så, vem fan är Petter? Men vad snackar du om?
Petter Landén.
Nej, men vad snackar du om?
Petter som gör podden med. Eller vad pratar du om? Eller?
Petter finns bara i fantasin. Men han är fin, tycker Jocke.
Kick and Rush, Sportexpressens podd om Premier League. Jag är tillbaka med mig, Joakim Lidström. Och här mitt emot mig, vara på plats kingen, Pontus One Take Vainimo.
Mm, det är jag.
Ja,
man vet att man är lyckad när man får utökade titlar.
Ja.
Lite som Daenerys i Game of Thrones.
Ja, okej, jag har aldrig sett Game of Thrones. Jag såg 4 avsnitt och tyckte det var skitdåligt. Slutade titta. Hot Take, Rydström. Vem fan bryr sig? Sen har vi en person som ringer in från en balkong. Han är glad. Hans lag har vunnit. Han heter Petter Landén. Hej, kul att ses.
Hej, kul att se. Ja. Trots att jag inte finns.
Nej, men Cityfans finns tydligen. Om man nu ska tro dig i alla fall.
Mm, de är likt jättepandan. Fortfarande ganska sällsynta, men en växande skara.
Och ganska uppmärksammade trots att de är så himla få. Och ganska värdelösa.
Ja, faktiskt. Eller, inte värdelösa. Det är väl där det liksom liknelsen haltar, så att säga. Men i övrigt så har City och jättepannan ganska mycket gemensamt.
Men du som gillar gammal brittpop och dessutom här på City, vad har Liam och Noel Gallagher sagt de senaste dagarna?
Har du inte sett Noel Gallagher?
Nej, jag har varit ute i en sommarstuga och inte använt internet.
Men är det här sant, okay. Jocke? Hur har du missat det här?
Jag har som sagt varit i en sommarstuga.
Men det här är ju ändå någonting som det kanske är det mest spridda innehållet från England någonsin.
Jag har varit i en sommarstuga och inte använt internet.
Efter 3-2-målet så är det ju pandemonium bland de här 47 000 jättepandorna på plats. Och Ruben Dias pappa och Noel Gallagher skallar ihop. Noel Gallagher kallar honom a bear of a man. Så Noel Gallagher måste sys under matchens gång och ser ingenting för att han har så uppsvullet öga.
Det är du.
Ja, Liam Gallagher skrev på Twitter att Jamie Carragher var en bellend. Så att det är ganska mycket väntat material.
Det är de har gjort precis som vanligt. Det är liksom en konstighet.
Noel varit på plats, blivit skallad av Ruben Dias pappa. Liam Gallagher kallat Carragher för en bellend. Det var liksom, det kunde skett när som helst. Det behöver inte vara kopplat till ligatiteln.
Ja, däremot så såg jag Patrick Vieira sparka till ett Everton-fan. Det hann jag se. Ja.
Jävlar vilken bra avslutning det här var på säsongen. Fan vad det hände grejer.
Ja,
det är lite som att Premier League unison tänkte att nu är vi Zidane och världen är vårt Materazzi. Ja. Vi ska liksom go out with a bang.
Alltså, helvete vad Premier League är så jävla mycket bättre än alla andra ligor.
Ja, men
det blir ju liksom Richarlison som börjar kalaset när Everton är klara och sen bara fortsätter det.
Ja, men alltså, det börjar nästan att sluta med Richarlison, men alltså hans att han, när han tar upp bengalen och liksom kastar in den i publiken. Det är liksom,
jag tror du skulle säga att det var han som körde in bengalen i röven där på Wembley.
alltså, han är så fruktansvärt nära den nivån.
Ja,
måste
det är
det.
Det är det här som var rövbengalen.
Det hade varit den perfekta ramberättelsen.
Nu har vi inte planerat här, men jag skulle gärna vilja lista de 5 bästa grejerna med Premier League-avslutningen.
Vi får se vad vi kommer fram till under avsnittet. För att det vi har sagt,
det kan vi göra.
Vårt körschema är egentligen bara att City har vunnit, det ska vi prata om. Liverpool vann inte, det ska vi prata lite om. Och sen så kollar vi lite grann vad som hände i tabellen och så väljer vi några lag vi snackar om. Men vi kan ju börja helt enkelt med att okej, det blev onödigt spännande, men för jävla kul att det blev som det blev. Och City vann.
Jag ska gå emot dig direkt och säga att det där ordet onödigt är precis vad det inte är. Sättet, nu börjar jag i en annan ände än vad jag hade tänkt.
Jag vill bara be om ursäkt för vad slarvigt använt uttryck av mig. Det var bara
dåligt. Det får mig passionerat in på det jag vill säga.
Bra.
Att det här resultatet och sättet den här segern kom till gör det till Citys kanske viktigaste matchinsats, brist på insats fram till insatsen. Alltså, en av de absolut viktigaste i klubbens historia. För att det här...
Ja, det som är enda som är viktigare, det är Agüeros 3-2. Det är det enda andra ni har i historien. Du har inte jättemycket att välja på, Petter.
Det är vändningen mot Gillingham i playoffen 99 också.
Ja, just det.
Han är så storsint, Petter, att han inte ens hugger på. Han bara kör vidare nu.
Precis, när jag bara, ska jag orka liksom bråka med Delusion och Liverpool supporter. Ni vann inte en ligatitel på 30 år, men beter er ändå som tupparna i hönsgården.
Lite slapp take, ska jag säga. Men
det här är mytbildning. För att liksom, jag vet inte om liksom tanken på Agüeros 3-2 fanns här på något sätt. Det är liksom inga spelare kvar därifrån. Liksom. Men någonstans så, när detta har nu hänt 99, 2012 och 2022, så bildas det någonting. Alltså, det byggs en myt kring det. Och det kommer vara med nästa gång City hamnar i underläge. Så kommer fans på arenan, spelare som är där, motståndare, alla tänker att City dör inte. Det spelar ingen roll att de är i underläge. City dör inte här. Det finns alltid en väg tillbaka. Och det är liksom... Det är inte samma sak än, men det är ju liksom samma sak som utbildningen kring Anfield on the European Night, Fergie Time, you name it. Alltså, det är sånt där som en historia som liksom blir en självuppfyllande profetia till slut. Så att hade City bara vunnit det där med 5-0, så hade det varit så här, ja, det är Robot City, bla bla bla. Nu gjorde City någonting som Pep Guardiola City inte gör. Det vill säga, allting blir fel, men de omfamnar slumpen, äger situationen och vänder på det. Och då är det en del som skrivs in i City-historien. Visst, skrattar ni och säger att det bara finns några få... Fan vad jag låter som Bojan Djordjic. Skrattar ni och säger att det bara finns liksom några få sidor i den historieboken. Men de sidorna är ju nu till bredden fyllda med comeback-historier. Och det spelar enorm roll för City framåt. Det är jag helt 100% övertygad om. Så onödigt spännande, tvärtom. Det blev så jävla centralt att det blev spännande.
Men jag följde den här matchen via The Guardians live-rapportering, eller alla matcherna.
Sluta, alltså det är fan med det mest högfärdiga.
Ja, men vad fan skulle jag göra? Återigen, jag var i en sommar och så vidare. Men jag började väldigt snabbt att nynna på Steven Gerrard-låten. Steven Gerrard, Gerrard. Den, alltså, för att jag tänkte så här...
Slipped on his fucking arse.
Nej, it's mean in his fucking heart.
Ja.
Men jag började nynna på den, för jag tänkte, nu jävlar, det är Steven Gerrard som kommer rädda det här. Nu kör, det är tack vare honom det här händer, och sen så vänder de jävlarna då förstås. Men jag tänkte att det här, jag trodde verkligen att Villa skulle ta det. Jag trodde verkligen att de
hade det. Man ju såklart inte. Men jag var helt
jag
övertygad
det.
Om att...
Jag trodde verkligen
det. När Coutinho placerar in 2-0, är det inte så att du inte tror att... titeln är på väg till Liverpool. Ja,
men jag menar, min poäng är bara att säga att det var mytbildningen i det. För jag tänkte så här, Steven Gerrards mytbildning är ju just det. Att klara av det här i det här tillfället. Liksom, ja. Från 2005.
Ja, absolut. Nej, men jag var ganska övertygad om att City kommer nog lyckas vända det här ändå. Mm. Alltså, det var ju, jag såg ju båda matcherna, och City var ju närmare att göra, att gå från 0-2 till 2-2 än vad Liverpool var att göra 2-1. Liksom. Det var ju inte så att vi hade ju inte så jävla mycket, och Wolverhampton kontrade ju hela tiden, hade liksom 3-1 lägen som de slarvade bort hela tiden. Så nej, jag ska inte säga att jag var tänkte att nej, nu händer det, nu är den på väg. Det, så kände jag faktiskt aldrig, förutom när hela Anfield började jubla och jag satt och tänkte, vadå, är det delay på TV?
Ja, men var det liksom det fejkryktet som spelat ut? Ja. Det är någon genialisk Wolves-supporter som ska prisas för
det är så fruktansvärt bra banter att det är så sorgligt och hemskt. Men det var...
Och sen läktarramsan, now you're gonna believe us, you nearly won the league. Alltså, jag såg att Klopp var irriterad på dem efteråt, men man får ge dem att det är ju objektivt ganska kul beteende.
Ja, absolut.
Det har något.
Absolut. Ett annat kul beteende, om jag bara får flika in innan vi pratar mer om fotboll, Petter. Jag vill ändå passa på att lyfta Jack Grealish insats i det här firandet. Det har inte gått någon, det har liksom inte gått någon passerat. Liksom.
Det såg
jag. Ja, men det har ju alla sett. Mm. Men jag vill ändå lyfta det, att det är så fruktansvärt roligt. Och det här är det första roliga som har hänt runt Manchester City någonsin, tror jag.
Alltså, ja, va?
Ja, men... såna här jävla content creators har ni ju fan aldrig haft, eller? Alltså jag är ju såklart ni har haft det innan Abu Dhabi.
Ja.
Jag menar, ja.
Gamla City.
Gamla City hade, City hade men de vann ju inga titlar, ja. Stod inte på ett podium och hånade alla sina lagkamrater och motståndare och var svinpackade och kom dansande in med en jävla jägerbomb och bärs.
Han tvingas också. Det är så otrolig känsla av att vara liksom den snygga killen i högstadiet som fick MVG på grupparbetet men inte skrev en rad själv.
Ja, 100%. Jag tycker det är så himla bra när han, jag tror det är Zach Steffen, han sätter en bärs mot munnen och bara håller den där så att bara, så du ska svepa den här ölen, du ska svepa den.
Ja.
Och bara, ölen börjar rinna i ansiktet på honom så han vägrar ta bort flaskan. Liksom. Ja, det är så himla bra content.
Ja, nej, men alltså Jack Grealish är ju British Trash Excellence liksom. Och på det sättet, nej, den typen av content har vi inte haft sedan Abu Dhabi inträde. Det har du ju helt jävla rätt i. Och det kanske också, det kanske just den här redemptionen som Jack Grealish behövde ha hos liksom folk i allmänhet. För att han var ju liksom en härlig local lad från Birmingham. Sen så blev han köpt för miljarder, då händer ju någonting. Men att liksom bara verkligen älska alkohol så mycket som man gör, det tror jag resonerar väldigt bra hos den, ja, generella Svensson. Och eller vad är Smith? Säger man Smith i England också eller bara USA?
Det är nog mer USA, va?
Det känns väldigt USA. Mm.
Johnson då?
Ja. Det är väl penis i USA och
och
Svensson i Storbritannien.
Exakt.
Där har vi.
Det är ju det är väl Urban Dictionary som är den största skillnaden mellan USA och England, att smoke a fag är i Storbritannien röka en cigarett och i USA är det dödande homosexuell.
Ja, det är korrekt.
Ja.
Där har vi det. Men är det något mer du vill säga om City? Fortsätt, Peter.
Nej, men alltså det är ju bara, alltså min egen känsloresa, den är ju precis vad ni kan förvänta er. Jag mår vidrigt, jag är jättearg, jag är skitsur. Jag vill kväva mig själv. Det skulle vara skönt för att slippa se skiten. Och sen när Gundogan gör 3-2 så är det, det är inte riktigt Aguero, men det är så jävla nära jag tror jag kan komma, känns det som.
Gick någonting sönder hemma?
Nej, jag var tvungen att gå ut.
Okej.
Jag gick och satte mig in, alltså i skogen, så här, Anders Bengtsson move, gick ut med telefonen och sen bara skrek, jag skrämde några stackars barn. Och sen så lite likt Jack Grealish, vi hade båda lika mycket, vi bidrog lika mycket till ligatiteln och drack lika mycket efteråt.
Gjorde du verkligen det, Petter?
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Men jag tror inte att det är mänskligt möjligt.
Jag råkar veta att en gemensam vän till oss skrev i en grupp så här, är det någon som kan få tag på Petter? Han svarar inte i telefonen. Men sen vet jag att du ändå dök upp där och
ja,
inte var så synpackad som du borde ha varit.
Nej, men jag blev det sen.
Jaha, okej, ja, men då så. Det vet jag ju faktiskt inte om.
Nej, men det kan jag berätta, att jag satt på ett lokalt vattenhål till sent.
Det unnar jag dig.
Men alltså det är lite likt Aguero också, för att det är så här, det är först eufori och sen alltså det är så konstigt, för att man har varit så arg och så sur och så spänd och så blir man bara typ lättad, och det är så himla konstig känsla, för att det är som att jag har spänt mig för att jag har varit så förbannad, och sen efter liksom den första euforin så bara kollapsar jag.
Mm.
Alltså jag bara sätter mig ner och bara så här. Jag satt liksom bara, till slut satt jag ensam på den här baren och bara kollade liksom om så här, avgörande minuter när slutsignalen gick.
Så satt du där och grät i ditt elfenbenstorn?
Ja, elfenbenstorn, sunkak. Det
är bara att välja.
Ja, exakt. Men det är en jävla speciell känsla det där, att liksom bara känna att det finns liksom ingenting kvar i mig, för jag har engagerat, jag har liksom investerat alla mina känslor i de här 90 minuterna och nu är det tomt.
Jag måste säga att det var så fruktansvärt jobbigt att se de där sista minuterna på övertiden, när det är, bollen är i spel i vad, typ så här 40 sekunder av de fyra tilltänkta tilläggsminuterna, och så lägger jag Oliver till 30 sekunder, alltså den. Alltså nu var ju, Villa var ju, kom ju inte ens ur eget straffområde. Det var ju helt hopplöst. De var så fruktansvärt bedrövliga på att försöka göra 3-3. Men
ja, de hade ju gett upp det.
Ja, alltså. Helt uppenbart. Men det var, alltså jag, alltså jag satt där och kokade. Och så här, de, alltså då är först var det skador första två minuterna av stopptiden.
Mm.
Och sen står de ju bara nere vid hörnflaggan i två minuter. Ingenting händer.
Mm.
Och varenda inkast som de vill vinna, för de vinner ju typ 800 inkast.
Nej, det är inte faktiskt, det är faktiskt inte så många City, vinner överraskande många där nere också.
Ja, men de märkte man kanske inte, men varje gång Villa vann det i alla fall, då skickade de ju bara bort bollen till City igen.
Ja.
Det var så frustrerande att jag tänkte att varför kan inte Michael Oliver också sluta?
Ja, nej. Men ja, visst, alltså jag tror att ska man skriva någon typ av sån här, så är det ju inte Aston Villa som ska beskyllas där. Det är ju Rodris Hans som är liksom det ögonblicket egentligen i sådana fall. Som är det riktigt orättfärdiga, så att säga, mot Liverpool.
Ja, det är ju,
eller för City.
Väldigt svårt att alltså pinpointa någonting. Det är två fantastiskt makalösa säsonger som både Liverpool och City gör.
Mm.
Det är så mycket tillfälligheter att det slutar, att det än en gång handlar om en poäng till Citys favör. Mm. Liksom. Det är ju, det är svårt att göra någonting åt det. Så nu var vi aldrig den sitsen att vi liksom bottlar, eller om man ska säga. Vi fick ju jaga hela vägen. Och det var aldrig den här känslan av att fan, vi tappade det. Det var aldrig den känslan.
Till skillnad då från 18-19, för där var det ju så att City liksom slog Liverpool och gick om.
Ja.
Och det var ju det som var typ, jag tänkte inför, alltså den 2-2 matchen som vi såg ihop, att här kan liksom Liverpool få en remontada och liksom slå City, så kommer de aldrig släppa det. Och det har de inte gjort heller. Liksom. Uppenbart. Men annars, ja, alltså jag vet inte, jag hade någon tanke om att, alltså det här med att PFA Player of the Year och Young Player of the Year, för vad det är värt, så tyckte jag nog att De Bruyne förtjänade Player of the Year, men jag tyckte nog att Trent skulle ha Young Player före.
Han är ingen Young Player längre. Jag tycker det är så himla töntigt att man kan inte vara 23.
Sterling fick den för typ 2 år.
Ja, jag vet, och det är så jävla sjukt. Alltså det är ju helt, ja, det är helt orimligt. Alltså det bör ju vara någon form av så här rookie-egenskaper, ja, i det här priset.
Tveklöst.
Det är verkligen...
alltså vi får ju bara spela, alltså enligt de reglerna som finns för det, kan jag tycka att Trent skulle ha den, ja, före Foden. För att även om Foden har gjort en jättebra säsong i en svår roll, så är ju, tycker jag, Trents säsong har haft högre, betydligt högre toppar och varit jämnare.
Ja.
Alltså skillnaden Salah De Bruyne är väl att Salah, han har varit jättebra. Men det svalnade av lite efter AFCON på ett sätt där De Bruyne steppade upp. Och då är det väl lite recency bias, men det får det väl vara det.
Ja.
Men annars tänker jag att egentligen Alisson kanske skulle haft den. Eller Rodri. För det är det han jag liksom tänker på när jag tänker på City säsong nu. Alltså det är ju dels Hansen mot Everton, som också blir en del av så här mytbildning. Att så här, vi kom undan med det på något sätt. Rodri kom undan med det. Men det är ju blockerna, Fabinho har öppet mål. Det är
2-2 målet i avgörande matchen.
Ja, exakt. Det är någonting som är också så här, om man vill långsiktigt skriva, att det är nummer 16, precis som Aguero var, och Gündogan har ju ett sånt tyskt y, va? Precis som Kun Aguero, som de börjat kalla det för Gündogan. Vilket jag ändå tyckte hade någonting, att det är ett Gündogan moment. Ja, jag vet inte. Jag har inte så mycket mer på det.
Ja, då tänkte jag förstöra stämningen en smula. För Petter i alla fall. Men ja, skitsamma. Vems stämning?
Jag tror inte att du kan säga någonting jag inte hört förut.
Nej, precis.
Så det gäller såväl mitt supporterskap som mitt utseende. Just lay it on me.
Jättefin, Petter. Jag antar att det är det alla säger till
dig. Okej, det har jag faktiskt inte hört förut.
Nej, men jag
tack,
tycker det.
Okay.
Man ska inte sexualisera sina medarbetare, men jag tycker du är en stilig man.
Ja, tack.
Med City som vinnare i år i alla fall, så ser vi återigen att laget med störst lönebudget också går bäst. Men skulle man följa enbart löneligan, så borde topp 6 ha blivit City före Chelsea, sen United 3, Liverpool 4, Arsenal 5 för Spurs på plats 6. Men en annan detalj också som jag tänkte vi kunde ta upp, så kan vi prata om båda grejerna. Det är att nu när England har fortsatt 5 olika lag som har vunnit titeln under de senaste 10 åren. Och det här påpekade Leonard Jäger själv också på Twitter. Där listade han hur det sett ut i ligorna över 10 år. Spanien, Italien och Frankrike har haft 3 olika lag som vunnit. I Tyskland har Bayern München tagit hem ligan 10 år i rad. Jag trodde faktiskt att Dortmund hade, jag kommer inte ihåg när de vann senast, då det var nyligen. Men 10 år i rad har de vunnit.
2011?
2012. Pontus satt här innan och listade alla tyska vinnare under 00-talet.
Alltså de 5 senaste?
Ja.
Bayern München, Dortmund, Wolfsburg, Stuttgart, Werder Bremen och Kaiserslautern. 6 senaste.
Och, då, och Kaiserslautern är tredjeligan.
1976 vann de senast.
Nej, 1998 tror jag.
Ja.
Just det, men det var ju med Otto Rehhagel som tränare, va?
Ja, det var.
Mm-hmm. Ja, bra quizaleta-kunskap.
I know. That's why I know it.
Jag tänkte lägga till en grej. Ska man jämföra det här med nordamerikanska ligor så har MLS haft 8 vinnare under de senaste 10 åren. NHL har haft 6, NBA 7, MLB och NFL har haft 8 var även de. Så jag är ju ett stort fan av NHL och kan ju tycka att lönetaket som finns där faktiskt är ganska kul. För att det händer ju någonting med det demokratiska i hur ett lag kan struktureras.
Gud, det här, jag måste bara säga, det här är så långt ifrån min åsikt om fotboll så det finns inte.
Okej, okay, intressant, vi får se hur det går. Men vi kan börja den ändå då. Skulle ett lönetak kunna funka i europeisk fotboll? Exempelvis.
Jag vill höra Pontus först, sen ska jag säga också vad jag tänker.
Nej, jag tror inte. Jag tror att ja, till viss del så kan det ju vara bra om det finns. Mm. Men jag tror på den här, inom citationstecken, demokratiska modellen som de har i NHL eller MLS till exempel. Det tar ju bort väldigt mycket av den av föreningsverksamheten.
Ja, det gör det absolut.
Och det är väl någonting som kanske är det allra starkaste med fotbollen. Att vi har en, att i teorin i alla fall, så kan en supporträgd klubb göra väldigt mycket rätt och vinna väldigt mycket och göra väldigt mycket bra för sitt samhälle, för sina supportrar. Sen andra saker som jag också ogillar är att stater kan gå in och köpa klubbar till exempel och erbjuda löner som inga andra kan. Det är ju en annan del av spektrat. Men jag tycker att den typen av modell som finns i amerikansk sport är det mest själadödande som finns.
Jag tror du menar med föreningsliv att man inte kunde bygga en spelare under tid och liksom ta hem poängen av det vid ett senare tillfälle. För att det är som om en NHL-klubb bygger upp några spelare så att de blir riktigt bra, så kommer du till slut att behöva sälja åtminstone en av dem för att du kommer ta råd med allihop. Så att det blir svårt att bygga över tid liksom, som en klubb,
ja,
på det.
Ja, men precis. Det är det jag menar. Alltså, en förening ska ju kunna, med, om man jobbar på rätt sätt, på ett bra sätt, ska ju kunna vara framgångsrik för att de som brinner för föreningen, de som går på matcherna, de som kollar på matchen, de som köper tröjor, de investerar så mycket i sin klubb att det lönar sig i längden, att man kan behålla sin, att man kan vara en förening över lång tid, att man inte vet att ja, men nu är vi bra i 10 år, sen vet vi att vi kommer ha dåliga 10 år igen. Mm. Alltså den delen av sporten tar bort hela tävlingen för mig och tar bort hela sporten. Så jag tror att det kan finnas vissa positiva saker med lönetak. Det behöver demokratiseras. Mm. Men det finns problem med att Bayern München har vunnit 10 säsonger i rad. Att City har vunnit 4 av 5 senaste gångerna. Men det är ju en del av sporten också. Bayern München med extrema resurser, ska vi veta, bland annat från Saudiarabien.
Qatar också.
Vad sa du?
Qatar också.
Ja, det kanske. Ja. Ja, det är säkert båda, ja. Eller en av dem, jag vet inte, men ja, de har blodspengar i alla fall, det ska man ju veta. Men där kan ju också fansen stå på läktarna och protestera mot det. Det är i grunden en supporträgd förening. Och de är också den största klubben där. De har störst fanbase. Det finns en rimlighet i att den klubben som är bäst skött också kan vinna titlar. Jag tycker att det är liksom, det finns ju någonting. Det är inte all bad att det är ett lag kan vara extremt framgångsrik under en lång period.
Mm. Vad säger du, Peter?
Nej, ja, men jag håller med, och det är, Tyskland är väl liksom det land man ska blicka mot, för hur vi nyss nämnde Kaiserslautern också, som på jag tror det var första matchen på i så här relegation playoff mot Dynamo Dresden, tror jag. På Fritz Walter stadion i Kaiserslautern hade fullsatt, alltså 47 000 pers i tyska tredje ligan. Och detta trots då att Bundesliga är den liga där som haft minst antal olika vinnare, liksom, så brinner fortfarande liksom den lokala communityn och alla för sina klubbar, och det är ju för att de har inflytande, för att det är deras klubbar fortfarande. Och det tror jag nästan är nyckeln, för ett system som som implementeras i USA håller jag med Pontus också om att det skulle vara skäladödande, och jag tror bara det går inte. Alltså NHL är liksom en stängd liga, UEFA, jag tror Martin Åslund twittrade om detta att så här, UEFA har 32 ligor, ska fördelning ske jämnt där och vilka pengar, ska vi ha en draft, är det förenligt med EUs lagar och monopol, alltså du vet, går det ens att genomföra? Nej. Financial fair play och men ett jävligt taffligt, dåligt system som dessutom gynnar dem som redan är rika, implementerar ju någon form av lönetak ändå för att du inte kan överspendera. Men jag tror själva poängen är, för att fotbollen ska må bra framåt, det givetvis ska alltså förtrycka stater, eller stater överhuvudtaget ska inte äga fotbollsklubbar. Punkt. Det tror jag man måste komma till bukt med, den typen av ägarfråga. Sen är det ju i grund så är ju en fotbollsklubb ingenting utan sin lokala omgivning. Jag tror ett sätt att komma åt både liksom det här överspenderandet och allting är ju att införa, det här tror jag skulle funka, och det är att införa regler på antal egna talanger eller spelare från egna akademin som representerar laget. Att du måste ha, men, alltså du får väl öka antalet där. Det är liksom den snabbaste och bästa lösningen jag kan komma fram till när jag tänker på det. Att så här, så att du måste ha 8 stycken spelare från din egen akademi i varje matchtrupp. På så sätt så blir det ju ett slags Zidans y Pavone som Real Madrid körde ett tag. Supervärldsstjärnor och så egna killar från akademin. Det skulle ju också per automatik då fördela antalet av de här jättevärldsstjärnorna som spelar för andra klubbar skulle ju jämnas ut liksom. Men jag menar, vad tror ni?
Ja, men jag tror att den lösningen skulle kunna vara en tänkbar väg att åtminstone tweaka lite grann, och det är faktiskt rimligt.
Ja, men också att supportarna skulle känna en ännu starkare samhörighet med sitt lag. Jag tänkte på det väldigt mycket under prisutdelningen för City, att så här, ja, De Bruyne får ju givetvis jättejubel, men annars är det ju Phil Foden är ju den som får högst. Varför? Jo, för att han är City through and through liksom. Det är en Stockport-kille, gått genom hela akademin. Han är ju en av one of us liksom, och det betyder ju kanske mer än någonsin i den moderniserade fotbollen att man har den typen av spelare.
Men det är väl det som också blir lite grann krocken här, för att föreningsliv eller idrottslag är just, de ska ju vara rotade i sin community, och det är därifrån de kommer. Och nu så här, nej men, som Newcastle-fans får man istället tänka, ja men vad kul, vi får in en massa pengar. Nu vet vi, för vi kommer kunna höja vår lönebudget. Nu vet vi att det kommer börja gå bra för oss. Och sen så får man liksom bara förhålla sig till det, så får se vilka som dyker upp. Men om man hade en knytning till den egna akademin, så skulle det ställa givetvis ett helt annat krav. Så ja, jag gillar idén. Liksom.
Det är den bästa världen, absolut. Mm. Det är ju inte troligt att det blir så.
Nej, det är det faktiskt.
Nej, jag... Det finns
Men vad är det inte roligt att det inte blir, menar du?
Det är inte troligt.
Nej, inte troligt.
Inte troligt? Ja. Jag tycker så, det är inte roligt. Vad fan är ditt jävla problem?
Nej, alltså, det finns ju ingenting man heller skulle se än ett lag med 100% lokal anknytning. Men det är inte troligt att det blir så.
Nej, men det är ju Peps Barcelona är väl liksom det sjukaste exemplet egentligen, att det var så här 10, eller det var väl 11 La Masia produkter liksom på planen samtidigt, när det var ett av världens bästa lag.
Var det hälften var väl köpta från Gran Canaria eller Argentina som 12-åringar liksom.
Precis. Det är den lilla sidaspekten.
Och det är ju också ett annat problem som man skulle behöva få bukt med, givetvis. Men det, alltså, fotbollen tar sig på många sätt. Jag tänker ändå att det här skulle vara ett steg i någon typ av rätt riktning, utan att du behöver implementera liksom, ekonomiska regler eller sanktioner som skulle liksom behöva motstrida EU-reglementet eller liknande.
Ja, men de ekonomiska sanktionerna brukar alltid sluta med att antingen kringgår man dem eller så är de liksom paj från början. Det är just fair play som du var inne på, att ja, men de som redan var rika då liksom fick hjälp av det.
Och det är det jag menar. Ja. Alltså, skulle du behöva spela spelare från din egen akademi, så är det så, visst, det är ju ett jätteproblem att, alltså, City är ju en av dem som har liksom köpt så här barn och håller på och, ja, en sån här fotbollsgrooma liksom. Det måste man ju också komma åt, men jag tror ändå att ett reglement att så här, 8 spelare i din matchtrupp måste från ålder 15 ha spelat, representerat din akademi, skulle ju ändå göra avsevärd skillnad.
Ja, jag ska säga att lönetaket är ju också komplicerat i NHL. Om man tar skattelagarna i olika stater, så om man spelar i Florida så tjänar man ju otroligt mycket mer som spelare, för att du har mycket lägre skattesats. Sen gjorde Tampa Bay en väldigt härlig grej, att de hade en av världens bästa spelare skadad hela säsongen. Och sen så bara, nej men han råkade vara skadad hela vägen fram till 82 matchen. Sen när det var slutspel, då var han helt plötsligt frisk. För då gäller det inte lönetaket längre. Så fick de ta in coacher då, och sen så hade de ett bättre lag i slutspel.
Det här jag fattar ingenting.
Nej, men jag bara menar att det går kring och allting. Jag tycker det är kul.
Flamparoy snorkning, ja. And de plockar in sen Smirnoff.
Du är ju för fan från Gävle.
Ja, jag vet vad. Jag vet vad. Jag vet att tempobiljetten är någonting.
Ja, nu är på tal om jag ska säga, vad var det? Petter hade en bra övergång från det här snacket till något annat. Petters förslag på tal om trasig fotboll. Liverpool då.
Ja, snyggt att kasta den på mig. Bara för att du har unkna åsikter.
Ja, så himla dick move.
Ja, det är väldigt dick move. Ja. Att ta upp saker som sägs i förtroende. Nej, men Liverpool kommer tvåa efter en ytterligare supersäsong, men som inte räckte ända fram då. Pontus, känns för läget?
Jag är jättenöjd med den här säsongen. Det är svårt att vinna Premier League. Det är jättesvårt. Jag är på inget sätt missnöjd med den andra platsen. Det är klart att en titel hade ju varit så fruktansvärt mycket skönare, och jag ska inte säga att jag inte var tom efter matchen liksom. Men jag hade inte förväntat mig att det skulle sluta på något sätt. Så jag var ganska beredd på det. Jag var ganska redo på att det skulle bli en andra plats. Och jag är jättenöjd med säsongen. Det går inte att vara någonting annat.
Vad ger du för diskussionen att Premier League är svårare att vinna än Champions League, i och med att Liverpool står inför en sån?
Dels så är det ju många bättre lag i Premier League. Så är det ju. Alltså,
absolut.
Man spelar City två gånger, Tottenham två gånger, Chelsea två gånger. Och sen spelar man Arsenal och United två gånger. Det betyder inte så jävla mycket.
Okej, så ni tog full potta. Vad vill du säga?
Bättre och potentiellt bättre är ju Premier League hela tiden.
Ja, exakt. Det är något som är väldigt kittlande med Champions League, för att det är ett slutspel. Och det är kittlande med slutspel. Och det är ju, kupper är ju spännande liksom. Men det är svårare att vinna Premier League än att vinna Champions League. Det skulle jag absolut säga.
Ja, men det är som är grejen. Jag håller också med om att det är svårare att vinna Premier League. Men det är ju bättre att vinna Champions League.
Ja, men
alltså, ska du vara en stor klubb så kommer du ju alltså rankas efter dina framgångar i Europa. Du kommer ju till en punkt där som City är nu liksom, att alltså fjärde ligatiteln på 5 år, alltså den här blev ju nästan speciell främst på grund av sättet det blev sista dagen och liksom kampen med Liverpool, medans liksom en europeisk titel hade varit för City betydligt betydligt större.
Ja, alltså absolut, och där ska man ju veta att det är ju just nu som Premier League är svårare att vinna än Champions League. Det är ju för att England har lagt beslag på alla de bästa spelarna i världen. Alltså för att
Superligan finns redan.
Ja, det är en ekonomisk jättemaktfaktor. Det finns 2-3 lag ute i Europa som kan konkurrera med Premier League-klubbarna. Och det finns, rent potentiellt så finns det 4 lag i Premier League som skulle kunna gå och vinna Champions League. Det är inte otänkbart. Om man kollar på de 10 lagen som är störst chans att vinna Champions League, då skulle förmodligen 5 vara Premier League-lag. Sett till att man inte bedömer vilka det är som har kvalat in. Men för 10 år sedan var det annorlunda. Då var det ju lättare att vinna Premier League än att vinna Champions League, för då var ju England så långt efter de andra ligorna. Men nu är det ju inte så. Så det är ju en färskvara. Champions League är ju alltid en kvalitetsmarkör. Champions League kommer ju alltid vara bästa laget i världen som vinner, ish. Men Premier League, där kan det vara så att det är världens 10:e bästa lag som går och vinner ett år, för att någon annan liga har tagit steg förbi, helt enkelt.
Men det är ju rätt intressant med Liverpool att ta 28 vinster, 2 förluster, göra 94 mål och ändå inte vinna.
Ja, men det är klart att det är en freakshow det har blivit. Alltså glappet mellan topplagen och bottenlagen har ju aldrig varit större i Premier League.
Nej.
Alltså,
vilket är konstigt när det verkligen är så att Burnley kan liksom plocka Wout Weghorst, Maxwell Cornet. Det är så spelare som Maxwell Cornet spelade i Champions League året innan han gick till Burnley.
Ja, och det betyder ju att bottenlagen i Premier League förmodligen inte hade varit bottenlag i andra ligor.
Mm. du kan stryka förmodligen. Norwich hade åkt ut i alla ligor. Men alltså resten av laget, ja, men det är katastrof. Men liksom de andra, det är ju verkligen så, du kan stryka förmodligen. Alltså Burnley hade slutat 10 liksom, ganska många andra
sätt. Norwich med 5 vinster, 26 förluster och 84 insläppta mål.
Ja, men det var svagt. Det var svagt.
Det var svagt.
Och det säger ju en del om hur bra City och Liverpool är. Det är ju två helt överlägsna lag i den här ligan. Inte när United eller Arsenal var som bäst i tid 2000-tal, så var de två topplagen så här överlägsna. Det är ju bara att kolla på poängskörden. Ser du de lagen, de säsongerna där lagen har tagit flest poäng, då är ju City och Liverpool, alltså de har väl säkert, ja men, 7-8 av de 10 största poänginsamlingarna på en säsong liksom. Och det säger ju en del om att vilka lag det är som också spelar i Champions League semifinal de här säsongerna till exempel. Mm. Det är ju extremt hög nivå. Men det är klart att vi hade ju hellre sett att vi slutade etta, en poäng före City, än två, en poäng bakom igen.
Vi får... Kontroversiellt att säga så.
Ja, väldigt kontroversiellt. Väldigt. Men vi hoppar ner ett hack, eller några hack faktiskt, i tabellen, så kommer ju Spurs till slut på fjärde plats på 71 poäng.
Några hack, det är ju då i våran ranking där det är really good, really good. Pretty good. Shit.
Shit.
Really shit.
Shit, och sen Norwich längst ner. Nej, men Spurs är de som till slut kniper fjärdeplatsen efter en för jävla stark avslutning.
Mm. Ja, alltså herregud, vilken jävla finish av Spurs. Mm. Och det är ju så att det var ju den här colliden som vi pratat om med Conte som är så lite Spurs som finns och så Spurs som är det mesta Spurs som finns. Ja. Ska liksom mötas i en krock som bara skulle implodera.
Mm. För på Spurs-skalan hittar vi Spurs. Ja, de är Spurs.
Ja, okay, ja. Spurs.
Men och nu har ju liksom Conte har ju liksom åtminstone just nu, så får vi se hur det slutar. Det kommer förmodligen sluta i aska ändå. Mm. Som Conte är Conte liksom. Men det som det är nu så är ju Spurs så lite Spurs som de kan vara. Mm. De har ju liksom, den avslutning på säsongen är ju helt otrolig. Vilket lag det har varit.
Ja, jag vet. Och jag är lite så här, alltså, på tal om mytbildning och sånt där innan, att det var ju väldigt mycket snack inför att så här, Spurs ska möta liksom Norwich. Det skulle vara, precis som du tog upp i förra podden, Jocke, att han som hade skrivit att the most Spurs thing to do är ju att liksom gå på nit här mot Norwich. Det ryktades som maginfluensa eller så här, stomach flu på något sätt i laget inför. Och för er som kan den historien, så finns det ju, vad är det, 10, 12, 15 år sedan som Arsenal kom sista dagen på den här halva Spurs var liksom magsjukt. Men de trots allt det där, de bara gör processen så himla kort. Och nu sitter Conte där med Harry Kane som kommer att stanna. Hong-min-son som är liksom kanske i sitt livs bästa slag. Bentancur och Kulusevski redan klara. Och Champions League-pengar att spendera. Med tanke på att Chelsea darrar. Alltså vi vet inte riktigt hur Chelsea ska se ut nästa säsong. Hur investeringar kommer att se ut och så vidare. Fast Tottenham nästa säsong kan bli liksom då de slutar vara Spurs.
Mm. Kanske de som tar tredjeplatsen.
Ja, men det är väl
på spel.
Ja, men de kan väl gå och vinna FA-cupen definitivt. Alltså, det är bara att titta på hur de har utmanövrerat alltså City första matchen mot Nuno Espirito Santo var en sån klassisk City mot Spurs. City har alltså XG på 8 och förlorar med 3-0. Men alltså hur Tottenham utmanövrerade Liverpool över två matcher och City framförallt den andra. Alltså det här är liksom inget skitgäng och Conte vet precis vad han gör och Champions League-pengar, förbättringar här, de är kommer gå från shit till more than pretty good nästa säsong.
Ja, jag tror också. Ja, det blir lite oroväckande. Alltså jag tycker att det är lite jobbigt, lite oroligt att de blir så här bra. Sen så tror jag inte att de kommer kunna rå på City Liverpool nästa säsong. Framförallt
nej, inte i ligan, men nej. Inte nästa säsong. Men liksom, ja.
Men Conte stannar ju inte så länge.
Han försvinner någon gång i början av december.
Nej, det är inte. Nej. Han kommer vara med. De kommer slå tvåa, utmana City hela vägen in till titeln, vinna FA-cupen, gå till semifinal i Champions League och sen så är Conte lack på att han inte får värva Mbappé och går till Real Madrid.
Ah, okay. Ja, okej.
Säger upp sig i ilska.
Then I quit. Laget som borde ha kommit trea då enligt lönetabellen, Manchester United, kommer bara på sjätte plats med bara 16 vinster. 57 gjorda och 57 insläppta mål, 58 poäng.
Ja, var det sämsta säsongen sedan 77 kanske?
Mm. Ja, det var sämsta defensiva i alla fall sedan dess, vad det var.
Ja, jag är så.
De har aldrig släppt in så mycket mål.
Det här är en sanslös Manchester United-säsong alltså. Mm.
En säsong där man trodde att de skulle komma tillbaka med alla sina nysatsningar och ny tränare. Alltså, man trodde att någonting skulle hända. Det hände aldrig någonting.
Nej. Jag skickade ju en länk från Manchester News där. Jag vet inte om ni läste den.
Jag läste.
The inside story of Manchester United catastrophic season, typ.
Dra en recap för lyssnarna.
Ja, men det är verkligen... Det får ju liksom Paris Hotel att framstå som sane. Alltså det är så jävla mycket intriger att det finns inte. Man skulle bara vilja ha varit en fluga på väggen där. Om det, alltså, jo, men nu är det Samuel Luckhurst som aldrig skulle säga någonting negativt om Manchester United någonsin, som har liksom producerat det här. Där han liksom redogör för alla splittringar. Det är ju nästan ingen som namnges. Men,
nej, men vissa kan man anta, ja, och gissa och så vidare. Ja, men det sägs ju rakt ut att Ronaldo blockade Antonio Conte att komma in som ny tränare för att han inte ville ha det extra workload.
Ja, vilket ju är helt sinnessjukt.
Och det är vansinne.
Ja, men också att det ska ha blivit liksom en maktkamp mellan Ronaldo och Cavani för att Cavani inte ville ge bort nummer 7 till Ronaldo. Det har varit alltså att spelare har liksom uteslutit Maguire från så här taktiska samtal och så här i stora så här möten tillsammans med Rangnick, där de inte har liksom velat att Maguire ska vara med för att han är för dålig. Alltså det är så fruktansvärt.
Ja. Det borde... låter som en gammal arbetsgivare jag hade.
Ja, nej, men det är verkligen...
Vi kan kalla dem... Manchester United.
Det är en sån sanslös text där man, där de också sett flera, det är väldigt mycket referens till typ Lingard och Rashford, att de dels då att när de har blivit kallade att bli inbytta, så har de liksom fått noll instruktioner om vad de ska göra, så de har ingen aning om vad de ska göra på planen. Mm. Så de bara,
they knew fuck all what they were doing. Det är en väldigt rolig passage alltså.
Ja, och det är så att, spelare liksom helt förstår liksom inte hur Elanga kan få speltid, att man ifrågasätter satsningen på unga spelare, man ifrågasätter egentligen allt i hela klubben, att det finns liksom ingen riktning, Rangnick vet inte vad han pratar om. Ja, det är en sanslös läsning. Jag rekommenderar alla att leta rätt på den. Det är bara jag gissar att det går att hitta lätt.
Ja, men alltså, det var inte så himla länge sedan som United faktiskt liksom rent, det kändes som att så här, jo, men de är med i kampen om fjärdeplatsen, de kan nog ta den. Mm. Och sen slutade med att säsongen slutade med en 1-0 förlust mot Crystal Palace, ännu liksom en fullkomligt håglös insats och ingen bryr sig ens. Och jag undrar vad fan Ten Hag, alltså hur lång tid det kommer ta för ordning på detta, för att det där omklädningsrummet av allt att döma är ju liksom en mer toxisk plats än politik-Twitter. Det är liksom...
Men det är som att alla hatar varandra. Det finns liksom inga som är kompisar alls.
Nej, och det är alltså... United måste, det är liksom, de får ju trycka på reset-knappen liksom.
Men vi har ju pratat om det som en dysfunktionell klubb, men jag tycker att artikeln om någonting visar ju på en dysfunktionalitet som känns nästan obegripligt dålig. Alltså så att man kan inte ens förstå hur illa det är.
Ja, men jag tycker att det här, det är ju ganska uppenbart. Alltså de har spenderat som City, men har resultat som Norwich. Alltså det är ju någon slags typ, de borde ju använda sig i läroböcker på managementkurser längre fram, bara så att ta lärdom av allt som, alltså Lex United. För det här är ju liksom, det är ju helt vansinnigt att ha alltså spelare som Rafael Varane som, och Ronaldo som, hur många Champions League titlar har de tillsammans? 8-9?
300 miljoner, tror jag.
Ja, precis. Pogba, Bruno Fernandes och liksom allt där till. Och bara liksom få till noll struktur, noll fungerande hierarki. Alltså alla omklädningsrum kommer ju ha hierarkier, men det kan ju liksom ändå fungera tillsammans. Alltså man tänker ju sig, motsatsen är Liverpools omklädningsrum just nu, där liksom allting verkar vara totalharmoniskt och så att folk underkastar sig.
Det är en äng. Folk luktar på blommor.
Nej men liksom så här, det kommer ju aldrig ut att någon är liksom missnöjd. Så Roberto Firmino som så länge varit liksom en så här given som striker i Liverpool är så här, han verkar vara helt fin med att han är så här fjärdeval nu och bara underkastar sig arbetet, underkastar sig gruppen och deras liksom bästa. Och United är precis tvärtom. Det är liksom ett brinnande inferno om Liverpool är en.
Men det var kul när en passage som var rolig var ju, alltså, alla minns ju när Rangnick sa att det behöver 10 nya spelare. Mm. Och att det var att han sugarcoatade det. Det var egentligen var det mycket värre. Alltså det är ju super. Vi måste ha 10 nya spelare. Ingen i det här laget är bra. Men, och det var snällt
vad är det vi kan säga till pressen liksom, som ändå, det är inte hela sanningen. Bara säg 10 nya spelare.
Jag säger väl, det funkar, ingen fara.
Ja, det var sanslöst i alla fall.
Och, sen så och de kommer vara, nu ryktas det om att Frenkie de Jong eventuellt är på väg in, och det är klart att det skulle vara en klassvärvning, men det känns som att problemen är så himla mycket större för United idag än att bara värva in 1-2 nya klassspelare och så ska det resa sig. Jag tror att deras resa tillbaka till toppen, framförallt så länge Tottenham kan behålla Conte och ha det fungerande, så länge Arsenal har någon typ av framåtrörelse och Chelsea inte totalt imploderar, så är det ganska många lag som United ska krångla sig förbi, plus ett Newcastle som är Saudi-backat. Vägen tillbaka till toppen just nu känns jättelång för Manchester United.
Ja, verkligen. Så att det, deras fönster blir jävligt intressant att kika på.
Ja, vi kan väl säga det, att vi kommer försöka få till några så här specialavsnitt till sommaren där vi ska syna trupperna och vad de ska göra framåt, som kan komma.
Kan komma. Vi hoppar ner lite. 16:e plats kommer de på till slut. Everton. Patrick Vieira sparkar till ett fan efter matchen som de tog hem då tidigare i veckan. Men Everton klarar sig till slut. Det var väl kul.
Trist.
Men
nu vet jag att vi sitter ganska så tidspress här. Ja. Och egentligen så borde vi prata om Burnley.
De kom sen. Jag ville bara gå förbi.
Ja, Everton. Exakt. Och då kommer vi in lite grann på Everton. Mm. För, ja, som alla vet så är ju Burnley ett jätteälskat lag som alla vill se i Premier League. Och har gjort det varje säsong. Men de sitter ju i en prekär sits, va? Det här är ju ett
Burnley.
Lag... Ja,
Vi är på Burnley nu. Vi sa bara att Everton klarade sig.
Ja, men jag kommer in på Everton.
Okay. Ja. De hänger ihop då? De sitter samman.
Ja. Jo, men det gör väl lite grann det i den här lilla nedflyttningsstriden. Mm. Men Burnley då, som i januari 2021 fick ju en ny ägare som
amerikanerna,
ja, som drog en liten rövare. De chansade lite grann. Så de köpte egentligen klubben genom att belåna den upp till ungefär 2 miljarder.
Oh.
Och det är ju inte pengar som man omsätter när man spelar i The Championship. Trots att man får en sån här liten fallskärm. Vilket innebär att Burnley nu måste i rådande läge med rådande regler kommer vara tvungna att de måste helt enkelt sälja av typ alla sina spelare för att inte gå samma öde som Derby County gjorde till mötes. Alltså starta säsongen med minus 343 poäng.
Exakt. Skulle du säga, om du bara synar Burnleys trupp snabbt, att det finns en väldigt stark marknad för 32-åriga engelsmän utan bolltalang?
Ja, men jag skulle säga att...
Det är alla Burnley-spelare nämligen.
Ja, men så här, det finns väl 3-4 spelare som man skulle kunna få ut någonting av. Det är Nick Pope kan de säkert få 20 miljoner pund för. Cornier,
Dwight McNeil.
Borde de kunna få. Boot Weghorst, Dwight McNeil. Så det finns väl några...
Nathan Collins Stoke-förvärvet på mittbacken är faktiskt... duglig nog att kunna säljas också för en slant.
Ja, men så här, Ben Mee och Tarkovsky borde kunna gå till någon klubb. Liksom. Det finns spelare att kunna sälja av, gissar vi. Men nu är det ju så att det har stött på en del kritik från Burnley-håll och även från Leeds-håll. De hotar ju nämligen att stämma Premier League.
Jaha, det har jag missat. Kul.
För det här är då regler som... som då finns i Premier League, att man helt enkelt inte får ha så stora förluster som Burnley nu kommer ha genom att spela i The Championship. Mm. Men då kommer vi då tillbaka till Everton. Och hur, då tänker ni så här, jaha, vad fan har de gjort för fel? Jo, nej, men så att de har ju de senaste 3 säsongerna rapporterat in förluster på drygt 4 miljarder kronor. Och det har då de tillsammans med Premier League utrett och liksom klarat sig undan en poängreducering liksom, och fått OK på att fortsätta spela. Men det finns liksom ingen rapport på det här. Man har inte, det finns liksom ingen tydlig förklaring till hur det kommer sig att Everton klarar sig utan straff trots att de haft förluster på 4 miljarder kronor. Mm-hmm, tänker ni.
Det är intrikat.
Det är intrikat. För Burnleys lån, de är ju bara på 2 miljarder kronor. Och de kommer ändå behöva liksom justera det här. Så nu har Burnley och Leeds hotat att stämma Premier League om de inte släpper rapporten från den här Everton-utredningen och visar...
Vad ska Leeds in här och göra? Var det bara omifallat? Var det inför sista omgången som Burnley ringde dem och sa, ska vi göra det här unisont?
Nu är det så att den här The Times-artikeln var låst, så han bara läser de första 200 tecknena. Så hur Leeds kom in i det vet jag inte. Jag vet bara att de är med på det. Så The Times-konto, det har jag faktiskt inte. Det var den gamla sportchefen Per Andersson som hade The Times-konto, men han är inte kvar nu.
Va? Det lån han aldrig ut med. Jag vet om det tusen gånger.
Jag har inte 100% koll på hur Leeds kommer in i det här, men det finns ju liksom en förhoppning i alla fall från Burnley att de också ska då klara sig utan att behöva sälja alla sina spelare och klara ett straff. Men det blir väldigt spännande i alla fall att se utfallet här.
Sheffield United stämde väl ligan efter att West Ham använt TV som Mascherano mot dem, att de var ju tredjepartsägda spelare. Detta är 100 år sedan när West Ham precis klarade sig och Sheffield United åkte ur. Jag tror det inte jättemånga år innan de fick någon typ av återbetalning eller så för det, Sheffield United.
Det minns jag inte.
Ja, jag ska låta det vara osäkt, jag minns inte helt. Jag kommer ihåg bara att det blev så otroligt uttagen process.
Ja, jag kommer ihåg tanke också, på processen, men jag kommer ihåg hur den gick.
Nej, men just belåningsgraden på Burnley och tiden det här skulle kunna ta gör ju att Burnley mest troligt kommer uppstå som MK Deitch innan liksom. Det blir någon slags klarhet i det.
Ja, jo, men det är väl troligt. Nej, men det blir spännande att se vad som händer med Burnley, för får de behålla sina spelare, ja, då är det ändå ganska troligt att de studsar tillbaka igen. För det finns kvalitet där.
Ja, men det har vi ju sett de senaste åren att har du liksom med Premier League-pengarna färskt i minne så har du väldigt god chans att stå tillbaka. Ja.
Men är det så att de helt måste sälja av sina assets, då är vi ju i ett läge där det finns en extremt stor risk att det här är en klubb som går in i liquidation. Mm. Att de helt enkelt går i konkurs. Och då har vi helt enkelt MK Deitch där om några år.
Liten dröm ändå. Kliver upp i League 2. Representera MK Deitch.
Verkligen. Där hade man ju inte tackat nej till en plats i mittbackslåset med Petter Landén.
Nej, det var ju något.
Nej.
Har ni något mer?
Det var bara armbågstacklingar på träning.
Har ni något mer att säga om Premier League-tabellen? Nu har vi gått igenom hela vägen ner till botten.
Nej, nu ser vi fram emot Champions League-finalen. Det var ju Let's Talk About Six Baby från Klopp senast. Om ni vinner denna, Pontus, vad blir hans charmiga liksom, tryck upp t-shirt-citat denna gången? Magnificent Seven Baby.
Jag tänkte Seven Heaven-låten, den från den där tv-serien. Seven
Heaven.
When I see those happy faces smiling back at me.
Fint. Så det ser jag fram emot att se Klopp sjunga.
Han gör en pjäs i undage på presskonferens.
Ja. Jag måste kuta vidare i mitt liv.
Okej.
Okay. Jag med.
Ja, jag med. Men lycka till i finalen. Grattis. Tack. Petter.
Vi and hörs. Now you're gonna believe us, and now you're gonna believe us, and now you're gonna believe us, you nearly won the league.
Gulligt, hör du. Vi får se när vi hörs i Kick and Rush igen. Vi kommer att prata transferfönster, läge till lag, OSB.
Vi hörs väl nästa vecka efter att Liverpool har förlorat Champions League-finalen. Herregud.
Ja, och vunnit den.
Jo, men det är sant. Det gör vi, förstås.
Topp, topp.
En förlust är också en match som Ulf Klopp, Lundell, Sandro också. Mm. Förlåt, vad trött och trams jag är nu. Vi slutar innan jag
gör bort.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.